Hej och hjärtinnerligt välkomna till Videospelsklubben podcast nummer avsnitt 72. Och idag ska vi prata om spelet Castlevania The New Generation eller Bloodlines. Och det är jag som är Stefan Gassimaluk-Ganser och med mig har jag Lenny Cyborg 20003 Adamsyk.
Ja, och där fick jag äntligen snacka efter Gassis förträffliga intro.
Ja.
Ja, du, hör med dig Stefan.
Var befinner du dig?
Jag befinner mig i mitt rum.
På en
stol.
Vid en
dator,
ja det var allt jag ville.
Ja, det var
Vi har också med oss Kristoffer Chris Cross
Schenström. Jag är tillbaka.
Ja,
den inte förlorade sonen.
Ja, ni har varit saknade väldigt mycket.
Ja.
Och så vi har saknat dig också.
Och så gästas vi av vår kära kollega Daniel Trash Westerlund.
Hej hej, kul att vara med.
Ja, och ni ska mest prata om Castlevania. Jag har inte spelat Castlevania, men jag har ju för information om Castlevania. Men mer om det senare.
Har du spelat något Castlevania? Är det där du vill säga nu?
Jag har ju spelat inte sen sist, nej. Har inte spelat. Men jag kom på att jag kom på en sak. Vi hade en kommentar på förra avsnittet, alltså bossavsnittet.
Mm-hmm.
Från vår kära vän Burrablaster. Och om jag hade förmågan att ha förberett det så hade jag inte behövt prata så här för att fördröja det hela. Men nu kommer vi snart kunna läsa upp den här kommentaren som jag pratar om från Burrablaster.
Jag förlorat hälften av lyssnarna redan.
Så, nu ska vi se vad Burrablaster skriver. Han skriver följande: mycket bra avsnitt. Äntligen fick man träffa er. Det var fantastiskt kul att träffa er på RSM och köta lite då och då. Jag hoppas att det kommer fler tillfällen där man kan träffa er igen. Ja, det hoppas vi också.
Han var ju en trevlig kille, den där Burrablaster. Ja.
Och om han skriver också att han gillar bossfighter. Och han tycker att bossar för mig ska vara svåra och utmanande. Jag tycker även om att man ska få något lite extra efter att ha besegrat bossen, som ett vapen, en egenskap eller en rustning. Ett spel med bra och väldigt utmanande bossar är Dark Souls. Ungefär så vill jag ha mina bossar. Tack för att ni finns och fortsätt göra era fantastiska avsnitt.
Ja, jag blir alldeles tårögd här.
Ja, ta fram servetterna och lugna ner dig. Ja, då har jag blivit klar med det. Och angående förra veckans avsnitt när vi pratade om spelprofiler så glömde vi ju den alltid bortglömde Takashi Tezuka. Han nämns alldeles för sällan. Vad vet ni om Takashi Tezuka? Titta.
Jag har ingen aning.
Ja, nej.
Ja. Det är det jag säger. Takashi Tezuka är ju mannen som igen som skapade spel tillsammans med Miyamoto.
Ännu en Nintendo-profil alltså.
Ja, såklart. Men han är ju då alltså mannen som... Han var ju alltså assisterande director på Super Mario Bros. Och The Legend of Zelda. Tillsammans med Miyamoto. Han designade Mario Bros. The Lost Levels. Och även... Super Mario Bros. 3 var han director och game designer på. Miyamoto var ju bara producent redan på den tiden. Så det är ju egentligen Tezuka som gjorde, och även Super Mario World, A Link to the Past, Link's Awakening och så vidare. Sen blev han också producent. Men det är han som är huvuddesigner och alltså både director och game designer på de här klassikerna som alltid pratar om, Miyamotos mästerverk. Miyamoto satt och producerade och bestämde vilka idéer som möjligtvis inte fick vara med typ.
Men jag tycker ändå vi snackar alldeles för mycket om japanska Nintendo-spelproducenter och spelprofiler i det där lilla avsnittet.
Ja, vill du nämna någon som inte tillhör det?
Nej, jag tänkte att någon annan än jag skulle kunna ta upp några andra personligheter som inte är japanska Nintendo-profiler. Det var lite så jag kände.
Ja. Men nu får jag göra det en annan gång då. Jag vet mest om japanska Nintendo-profiler. Så. Men, ja. Och sen så är jag jätteglad över att jag kickstartade en Kickstarter här förleden.
Kickstarter.
Ja, Pop-up Dungeon. Ett, vad ska man säga, det gamla Hero Quest-brädspelet fast på i digital form och med mer De klarade Kickstarter nu och även finansieringen till en Wii U-version nästa år. Men det är intressant för att man, det är lite så här små pappgubbar och man ska ju kunna designa sina egna. Man bara ritar på en bild och sen lägger man in i spelet sen som sina egna små figurer och ställer in stats på dem. Jag tycker om Hero Quest, men jag har alltid, jag ville ha ett sånt här lite mer interaktivt Hero Quest. Ja, det var allt.
Ja, på Kickstarter. Jag har Kickstarter ju Adventures of Pip. Vilket ser goddamn amazing ut. Plattformsspel där man evolverar sig fram. Så man börjar som en enkel liten pixel. Och så fortsätter man till att utveckla sig till en pojke med svärd. Och så hoppar man runt och gör grejer.
Pipxel.
Alltså den pixel som heter Pip.
Pip-boy.
Så ett plattforms-Pokémon typ.
Va? Nej. Pokémon.
Ja,
det är väl en Digimon mer så fall.
Ja,
man
just,
utvecklas.
Nu vänta, det här Digimon. Jag kommer ihåg att det kom där på min ålders höst, men är det en sån här grej som ni Kristoffer och Daniel som ungdomar har liksom, är det
var det mycket något Gang Wars kring det när det var aktuellt? Det är det jag är mest nyfiken på. Så Pokémon versus Digimon.
Samtidigt som typ Pokémon dog ut, i alla fall för min del i Linköping, samtidigt som Pokémon höll på att dö ut så tog Digimon över och då satt alla sympatitittare på Digimon.
Det var samma här.
Så att sen liksom det var bara tittande Digimon, aldrig att man spelade typ kort eller någonting.
Vad är skillnaden mellan Pokémon och Digimon då?
Jag ska trashsnacka om det då.
Digimon. Vad ska man säga?
De är digitala monster istället för riktiga monster.
Ja, och de utvecklas när de är i fara, alltså deras, vad heter det?
De är som Hulken lite kan man väl, eller?
Ja.
Don't make me angry och så vidare.
Men de var coolare var de än Pokémon.
Ja, okej. Okay. Men
Hulkimon!
I chatten skriver El Kebabo hello.
Hej El Kebabo.
Mr Kebabs. Jag har några inte allt för genomtänkta danska speltitlar för att jag tänkte så här, okej, vad ska jag ta nu för tema då? Jag tar Atari 2600. Sen så bara
jag vet genast vad det här på väg någonstans.
Sen bara jaha, här är de mest straightforward orden som går att hitta i världen.
Så ja, alla Atari 2600 speltitlarna går egentligen ut på att beskriva spelmomentet i spelet mer eller mindre.
Ja, så det blev 4 Atari 2600 titlar och 3 stycken ColecoVision, men det är ju samma sak.
Ja.
Men håll i era hästar. Nu börjar vi. Det här är så jävla lätt så det är pinsamt. Luftsjöslag.
Air and Sea Battle.
Ja, Air Sea Battle. Det här klassiska skitspelet.
Vadå Air Sea Battle? Vad är det för?
Ja, så du slåss från luften och mot sjön. Ja, det är... Titta, det är några pixlar som rör sig fram och tillbaka och som ska föreställa kanoner.
Det är egentligen en shooting gallery.
Ja, så man måste vara two player i också. Det är ännu mer spännande. Det finns inte one player. Ja, hur som helst. Kristallslott.
Crystal Castles. Ja. Det är väl med den här björnen.
Jag har ingen aning.
Men det är ju ett av de absolut bästa spelen till 2600. Det är ju isometriskt för det första.
Oj. Spännande.
Du är en björn, springer omkring i en boy-liknande miljö och samlar peggar på marken. Tänk till Pokémon fast i isometrisk miljö. Eller Pokémon. Pac-Man i isometrisk miljö.
Pac-Man.
Har du fått Pokémon på huskan?
I alla fall.
Ja, nu är det bara Digimon och Pokémon.
Nu tar vi nästa istället. Tusindben.
Centipede.
Ja, så svårt var det. Svin i rummet.
Svin i rummet mot...
Jättebra översättning för fan. Det är ju pigs in space. Hur svårt är det? Alltså det är inte space. Alltså ja, danska ni vet. Alltså...
Ja, space blir översatt.
Ni får tänka på att det här går igenom Google Translate.
Vi måste verkligen tänka utanför boxen.
Jag letade till och med efter ett ord som skulle verka betyda mer åt rymd. Men alla andra ord som fanns att välja mellan var ännu mindre rymd.
Vad heter rymd på danska då?
Vill du att jag ska göra en direktöversättning här? Vänta. Okej. Space. Orden jag kan välja mellan är... Det här är, det är bara ett engelskt ord jag har att välja mellan. Varför? Jo, plaids. Mellanrum. Tidsrum. Världensrum. Så att, ja, rummet var lika bra som något av dem där. Sen har vi ansiktsmaker. Det här är ett ColecoVision-spel. Ja, facemaker till ColecoVision. Jag har ingen aning. Bara tyckte att ansiktet säkert lät kul på danska. Pop-oje!
Ja, Karl-Fred.
Så jävla dåligt. Månefejemaskin. Maskin. Kanske är bättre. Fejemaskin. Alltså det är en sweeper i alla fall. Så det är moonsweeper. Månefejemaskin. Ja, skitkast. Vad har du spelat, Lenny, sen sist?
jag har inte spelat Moonsweeper i alla fall. Jag önskar jag hade spelat lite Moon Patrol till Atari 2600, för det är ett riktigt klassiskt spel. Jag har spelat lite blandat denna veckan. Jag har spelat och bemästrat Earth Defense Force 2025. Det är nu avklarat. Så nu har jag bara 4 svårighetsgrader till samt 4 olika klasser till att klara av allting med. Men nu kan man äntligen börja spela på lite svårare svårighetsgrader, för nu har man tjänat ihop sina armor points. För de som inte vet det, så under banornas gång i spelet så besegrar man massa ting. Och har man tur så droppar de här tingen antingen liv, armor eller vapenlådor. Och för varje armorlåda man plockar upp så får man 1 extra i HP tills nästa bana.
Hälsopoäng.
Ja, så man kan ju stå och farma på vissa banor om man vill. Men jag är inte så mycket för att farma. Så att,
jag trodde det var ett krigsspel.
Ja, men du vet, man måste ju ha ett sidoarbete också. Man kan ju inte vara ute på slagfält hela tiden. Man måste ju komma hem till sin familj, ta hand om gården och så vidare.
Ja, okej.
Okay. Hem till gården och så vidare.
Nu känns det som du bara hittar på. Men...
Ja, nu är det bara som jag hittar på också. Men i varje fall, ja. När man har klart spelet har man, jag hade i varje fall runt 1000 HP, till skillnad från de 100 eller något man börjar med. Och jag provade att köra lite på svårighetsgrad. Det går väldigt snabbt neråt, så jag är glad att jag har farmat ihop lite extra poäng där till nästa svårighetsgrad, som jag kommer köra co-op med diverse vänner över nätet, för att det är extra trevligt.
Extra
trevligt.
Extra allt.
Och det var så sjukt magnifikt i slutet. Så sjukt spännande.
Bombastiskt.
Episkt. För att använda ett väl överanvänt ord.
Fläskigt. Annars...
Ja, fler bra synonymer. Vad kan ni för synonymer? Allting går innefattar i det här spelet. Slutsekvenserna.
Fruktansvärt.
Bra.
Nej, jag bara... Nej. Bara fruktansvärt.
Bra.
Nej. Ja.
Okay. Det var grymt spännande. Det var kul och det var långt.
Ja, det låter spännande.
Det var längre än de andra IDF-spelen. Det här är nog uppemot 80 utdrag i varje.
Du vet att du säger IDF, inte EDF. Du säger det snabbt.
IDF. Ja. Mm. Ja.
Nu.
Ja.
Du sa det snabbt. Med.
IDF.
Ja.
Ja. IDF. Ja. IDF. Mm. Dialekta. Ja. Ja. Utöver det så har jag satt mig ner och spelat lite 1964, bland annat det här Bond-spelet som inte är GoldenEye till N64. The world is
enough. Är det första som EA släppte efter Nintendo släppte licensen?
Jag vet faktiskt inte, men det var i alla fall 007 The World is Not Enough.
Ja, jag kan ha spelat det när det släpptes.
Jag tror jag spelade det på PlayStation, tror jag.
Det är faktiskt inte så pjåkigt.
Hur startade? Hur började? Berätta. Vad hände?
Du går in på en bank och har ett möte med en...
Är du Bond?
En informatör. Ja, du är Bond. Tack och lov.
Nej, det är Q genom hela spelet.
Vad gör han? Ja, men vad gör Bond på banken?
Han har ett möte med en informatör eller dylikt som säljer information. Och sen går det ju snett därifrån och folk dör.
Oj.
Det känns lite mer... lite mer actionbetonat än GoldenEye. Och GoldenEye var ändå hyfsat mycket action. Ja. Men det var även mycket såna här lite pyssliga sidequests.
Gör den här filmen rätt på något sätt? Eller är det något helt eget det här nu? Bara att den har filmnamnet på sig.
De har ju likheterna från karaktärer med. Men det var så länge sedan jag såg filmen. Så jag kommer inte ihåg varken storyn eller någonting
inte,
där alls.
Om jag minns det rätt, finns det inte en osynlig bil i World's Not Enough?
Var det den som hade den osynliga bilen, den som var så fruktansvärt dum?
Nej, ja. den kommer senare i med hon Halle Berry. Fan, hette den filmen? Minns inte.
Men det jag slutade att titta på Bond
Never
i
Die Tomorrow eller vad den sån här hette väl den.
Den där Die Tomorrow, utanför ishotellet när bilen voltade helt ologiskt, så stängde jag av filmen och sen tittade jag aldrig mer på Bond någonsin.
Jag vägrade.
Det fanns ingenting som den bilen kunde välta på. Det fanns verkligen ingenting.
Nog är nog.
Ja,
det var väl gassigt sånt.
Där de inte filmade var den här flippern som låg under snön och flippade hela vägen.
Ja, det var ju där från början. Hade man tittat riktigt noggrann vid 2 minuter och 30 sekunder inne i filmen, så hade man sett att de begravde en sån vid just den platsen.
Ja, ja.
Det är klart att ishotell har en sån ramp utanför som skjuter upp bilar. Så de
det är för småbarn och sånt som skjuter upp egentligen.
Men
hade inte råd med rutschkana.
Jag har bara spelat några uppdrag i varje fall i spelet, men det känns ändå helt okej. Dåligt inställningar för grafiken också, och utnyttja det här ramexpansionsminnet om man vill.
Ja, det är alltid trevligt.
Det ser trevligt ut. Sen vidare har jag införskaffat en liten dygrip också till N64 här. Och det är ju uppföljaren till Mystical Ninja.
Mm. Och det har du med spelat?
Det heter helt enkelt Mystical Ninja 2, starring Gormon.
Fin cover art på den.
Ja, det är ju mycket bättre än SNES cover arten. Och coverarten består av Gorman och hans kollegor och vänner och fiender. Är en trevlig, härlig manga-stil.
Kijang, vad heter han?
Ja, den och sånt dumt. Ja. Men i varje fall, det här är ju ett mycket mer klassiskt plattformsspel än det förra spelet till 1964. Mm-hmm. Som hade lite mer rollspelselement inbakat i hela. Mm. Detta har ju också rollspelselement, men det är mer små quests. När du springer omkring i den här världen så går du mellan olika banor. Och mellanåt så hittar du städer och där finns det jättemycket folk man kan snacka med. Och där kan man även skaffa små quests som innebär att du får springa tillbaka till banor du varit på och leta upp gömda föremål under tidspress.
Det låter jättespännande.
Det låter kanske inte så jättespännande, men det är charmigt.
Okay.
Vad sa du, Chris?
Är det likt som i Zelda 2 att det bara är plattform då, eller?
Ja, mer eller mindre. Den enda gången.
Man springer
gången.
Liksom så mellan städer, eller kommer man ut i den här World Maps-grejen och kan springa runt?
Nej, när du är ute på World Mapen i detta så kan du bara välja gå till den här staden eller gå till den här banan.
Ja, okej. Okay.
Du kan inte gå fritt, utan du bara flyttar mellan punkter.
Okej, okay, då är det lite som Olympus då. Battle of Olympus.
Ja, jo, det är mer åt det hållet. Där kommer du bara till städer. Mm. Och sen får du göra vissa uppdrag för att låsa upp Ario och snacka med vissa karaktärer för att låsa upp banor och dylikt. Jag har spelat det kanske 2-3 timmar. Det är väldigt trevligt än så länge. Det är väldigt trevligt att de har gått tillbaka till plattformsdelen i spelet. Och man kan ju spela co-op också, vilket jag tyvärr inte har gjort ännu. Det ser riktigt trevligt ut att spela tillsammans med någon. Jag har precis kommit förbi den första bossbattlen när man är en robot och slåss mot en annan robot i första persons vy. Så jag har ju kvar lite inspiration från det förra spelet. Där kunde man också slåss som robotar och dylikt.
Robomon. Geomon. Ja.
Ja. Sen har jag mer spelat lite Saturn. Nämligen Mass Destruction. Med det vackra omslaget som är väldigt stilrent och fint. Som jag köpte på Retrospelsmässan. Det är ju ett spel som även finns till PC och PlayStation, vet jag. Jag hade ju spelat PC-versionen för länge, länge sedan. Jag tyckte det var väldigt trevligt. Och det är ett top-down shooter. Du är en pansarvagn. Du har vissa uppdrag. Du åker omkring på en bana och du skjuter allt. Du skjuter verkligen allt. Och då vinner du. Sen skjuter du lite till. Så får du lite power-ups och så skjuter du lite till. Det är mycket råre i spelet. Men det är trevligt. De använder jättebra 3D-grafik mot det för att vara Saturn. Jag trodde inte att den skulle klara av det här spelet så bra med tanke på hur vanliga 3D-capabilitiesen är för just Saturn.
Men de ungefär, har gjort bra. Ungefär som en miniräknares kapacitet till 3D-rendering.
Ja, det ligger där någonstans.
Modern miniräknare slår den med hästlängder.
Alltså, det har jag också suttit och pluggat igenom några banor. Det är också väldigt trevligt. Sen för att vara en förebild för oss alla här på videospelsklubben så tog jag mig tumman ur i torsdags och verkligen satt och körde igenom det spelet vi ska snacka om senare i avsnittet. Nämligen Castlevania.
Castlevania, nej så heter det ju inte ens på japanska.
The New Generation. Nej, så lite intryck kommer senare när vi diskuterar.
Precis. Ja, men Kristoffer, har du spelat något spännande? Du var ju inte med sist.
Jag har ju inte varit med på bra länge nu.
Nej, så då har du då spelat någonting? Det är det som är frågan.
Ja, jag har spelat jättemycket faktiskt. Men jag tänker bara ta några av de många jag har spelat. Jag har faktiskt spelat några av de vanliga. Jag har spelat Titanfall för att jag tränar inför den här turneringen Tank. Som är nu på fredag. Vilken tid exakt vet jag inte. Ifall det är 20.00 eller 22.30.
Men hur omfattande är den här turneringen, undrar jag?
8 lag är det som är med. Och de täcker ju Norden då. Och den kommer gå för 4 veckor framåt. Kommer den. Eller ja, 3 tillfällen kommer bli totalt. Men det är 4 veckor. Det blir en veckas uppehåll vid E3 där blir det. Och totalprissumman, vad var det? 130 000 svenska kronor.
Ja, ingenting att pissa på direkt.
Nej, så att då kanske ni kan förstå varför jag lägger ner så mycket tid just nu på Titanfall.
Vad tror du? Har du någon chans?
Ja, jag tror faktiskt jag har en chans. Jag har sagt till mina lagmedlemmar, jag är glad om vi tar en tredje plats. För då får jag ett par nya hörlurar. Då är jag helt nöjd liksom.
Men, ni som tittar på programmet vet ju att Kristoffers hörlurar inte är
hela,
nej. Har jag någon gång berättat om jag spelade Xbox 360 med en kompis. Vi satt och spelade, sen plötsligt bara försvann ljudet från honom. Så får jag en bild skickad till mig på telefonen. Och det är ett Xbox-headset i 3 delar. Så han hade bara suttit och det bara trillade sönder från huvudet på honom. Alltså, hela den här öronsnäckan bara lossnade från själva mikrofondelen och hade bara trillat isär.
Uttrilla allt innan mäte.
Jag fick den bilden, då trodde jag skulle skratta ihjäl mig. Det var du dum. Han bara, det bara trillade sönder.
Ja. Det kan man inte tro på när man ser en bild sådär.
Nej, det ser ut som att man har slängt den i väggen ju. Det var ju det, så det ser ut. Var det verkligen, alltså det var inte rätt sladdar hängde så det hängde ihop lite, utan det var ju helt i bitar. Ja, det är helt fantastiskt.
Oj, det råkar hända.
Kvalitet.
Ja. Nej, Titanfall som sagt. Så checka in fredag när vi spelar. Gärna. Hoppas på support. Sen har jag spelat SteamWorld Dig. Fick ju en CD-nyckel på självaste retrospelsmässan.
Har du fått en CD-skiva?
CD-nyckel.
Inte CD-skiva. Har du fått en CD-nyckel?
En CD-nyckel som man kunde använda på Steam. Så en Steam-nyckel då, är mer korrekt.
Ja, tack.
Men det är mycket roligt att säga CD-nyckel. Jag saknar CD-case.
Du behöver en CD för att ha nyckeln till en CD.
Jag vet. Ja,
fortsätt.
Ja.
Yes, jättemysigt spel. Tidsfördrivande som satan. Jag tänkte först när man satt och spelade, okej, det här kommer bli så jäkla enformigt att jag kommer nog inte spela så jävla mycket. 4 timmar senare känner jag, okej då, det var rätt kul.
Det är ett trevligt ett spel. Jag körde igen det för några veckor sedan.
Ja, jag tar ju mig ner så jag får borren nu i alla fall. Men det enda som jag tänkte mig att det skulle vara mer lite såhär Metroidvania-stuk som jag hade fattat på folk. Men alltså, allting handlar bara om att du ska gå neråt. Och ibland så kommer lite dungeons med lite utmaningar.
Ja, nej det är så hela spelet är också.
Ja, jag tycker det är helt fel när folk säger att det är en Metroidvania-grej. Visst, du ser från sidan och hoppar runt, men det är inte Metroidvania liksom.
Nej, absolut inte. Nej, då håller jag fullständigt med om.
Ja. Sen har jag testat ett nytt spel. De hade ju lite ria på Good Old Games, GOG.com.
Favoritsida.
Och jag slängde mig över Mia Smata. Som jag, eller jag blev lite intresserad av när självaste Starfighter snackade om det på sin podcast Spelberget.
Spelberget!
Yay! Alla är glada Spelberget, förutom henne tydligen.
Nej, jag är också glad. På podcast, men jag känner ju dem, så att det är ju trevligt. Trevliga människor.
Ja. Nej, men Starfighter har sagt mycket snällt om Mia Smata, så jag känner att jag måste fan testa det, för det verkar faktiskt rätt kul. Och jag har bara hunnit komma igång med det, men det är jättemysigt tycker jag än så länge. Faktiskt. Mm. Så en tumme upp, två tummar upp visar just nu på, i streamen här. Men, tumme upp i alla fall för spelet. Jag ska fortsätta spela det, garanterat. Och sist men inte minst som jag vill nämna. Jag har faktiskt börjat köra nu Secrets of Grindia. Och den, vad kul det är.
Berätta.
Svårt, men kul. Alltså det är riktigt mysigt typ. Det är inte Secret of Mana-stil på grafiken, utan den är lite snässig fortfarande. Lite pixlare än Secret of Mana från känner till
det. Mm, det är sjukt snyggt det spelet alltså.
Det är riktigt snyggt. Och det som jag gillar mest med det här, som chockerar mig så mycket. Jag kände ju av det lite när jag testade på Ritspelsmässan. Men nu när jag verkligen fått sitta ner med det 2-3 timmar, jag kommer inte ihåg hur länge jag körde. Men alltså satan, vad mycket animeringar det ligger i karaktärerna liksom. Att de rör sig framåt så mjukt. Att det inte känns att han typ hackar fram pixel för pixel. Att han typ flyter. Det är det som gör mig så jäkla fascinerad.
Ja, verkligen.
Och vad jag har förstått så är det ju inte, det är väl bara en kille som sitter och gör alla animationer och grafik liksom. Och det är, alltså, kudos. 2 tummar upp alltså. Du gör ett jävligt bra jobb, säger jag. Jag är imponerad.
Om du hade haft fler tummar, hade du gett fler tummar upp då?
Garanterat. Ja, jag får 2 till av trash.
Jag tänkte bara flika in en kommentar från chatten. El Kebab frågar om det var samma rage på lurarna som på telefonen, Kristoffer.
Garanterat inte. Jag skulle sätta på mig hörlurarna, och mina hörlurar har så man kan vrida dem. Om man tittar på streamen nu så vrider mina hörlurar här för att visa lite lätt. Men det sitter bara en liten plastgrej där. Och den gick av en gång när jag skulle sätta på mig mina hörlurar, när jag skulle öppna upp dem bara. Jag är sjukt irriterad över att de är så här nu, för att jag får inte huvudet av, för att de typ trycker in i bakhuvudet på mig. Men vad fan, vad gör man inte för att njuta av lite podcast?
Ja, och nu kämpar du i Titanfall bara för att kunna ha bekvämare när du spelar in med oss.
Eller hur? Det är inte lätt att spela Titanfall och bara höra allting som kommer från vänstersidan.
Ja, det kan jag tänka mig. Så att, ta och sätta den på örat och bara ta silvertejp runt.
Ja, det är redan silvertejp på den. Och när jag sätter den på örat så ser det ut så här. Jag ser jättedum ut. Och den är liksom inte behaglig alls på sig. Och jag hör knappt något ändå.
Ja, okej.
Okay. Jag har gett upp det för länge sedan.
Fortsätt med vad du pratade om istället. Det var inte meningen att avbryta där. Men
Circus of Grind i alla fall. Du spelar en karaktär som ska bli en så kallad collector. En kollektor är egentligen en kille som går runt och samlar på saker och spör skiten ur gubbar.
En rånare alltså.
En rånare.
Jag tänkte mer så en luffare eller något.
Hårda bud med Hellerud alltså.
Jag samlar på saker.
Yes. Och av sin far som man träffar på i början. Det här är ingen spoiler, utan det här händer direkt i början. Det går inte liksom. Liksom, ja. Man får en påse som har ett liv, så att den kan prata. Och dens krav för att bli, inom citattecken, bättre vän med dig, är att du ska ge den saker. Och den här påsen är, precis som Link's bag, har oändligt med plats. Och nu tänker jag på Link från tv-serien The Adventures of Link. Inte spelat Link. För han har inte oändligt med platser. Nej, så att man kan ha hur mycket skit som helst i den där. Och det är kul. Ja. Kul. Mm. Bossfighterna, jättekola faktiskt. De har gjort upp så att man oftast hamnar i slutna områden. Så att det känns som att det här är en bossområde. Och bossstriden börjar ofta med en stor bild på bossen. Vad den heter. Och sen sätter den igång med olika strider. Och de första 3 bossarna nu jag mött, så... jättebra mönster och sånt också faktiskt.
Så de är varierande.
Ja, de har lite olika typer av stridsstilar också. Så att första bossen du träffar på är till exempel en boss av ett gäng som ska försöka sno grejer av det. Och hon har ett typ av attackmönster, och sen andra bossen är en stor slimeklump. Och den har ett helt annat attackmönster som gör olika och anpassar på olika sätt också. Sen har man ju karaktärmässigt så har man ju olika, de har tillgång till olika vapen. Enhandat, tvåhandat, magier. Och de här magierna och allting kan du lära dig genom att levela upp, och då får man lägga ut skills. Och de här skillsen trycker man lätt på genom att bara trycka på en knapp. Så att man enkelt kan kasta iväg sina spells. Och, ja, till exempel jag satsar till exempel på tvåhandat, och sen har jag en jättesöt vit liten summon, en is familar som det så fint heter. Den här familaren skulle önska jag att man kunde få sätta någon typ av mode på, för att alltså den här går bärsärka, han anfaller allt. Gör han, han är rabies besmittad utöver dess like. Ja. Och sen springer jag själv omkring. Oh, det är en sak som jag kommer att tänka på. Jag har så jag kan kasta mitt vapen, och ofta när man spelar spel där man har någon skill som är kasta sitt vapen, så har man fortfarande kvar sitt vapen, men man kastar ett vapen hela tiden. I det här spelet så fysiskt att du kastar ditt vapen, du kan inte göra någonting annat förrän du har gått och hämtat ditt vapen igen.
Oh,
det gillar jag.
Ja, jag var bra med
det. Det är väl trevligt.
Ja, men det är skönt när de lägger in lite mer realistiska grejer i alla fall. Än att man kastar iväg sitt vapen, sen helt plötsligt är det tillbaka i din näve igen, och ska du kasta en gång till.
Det är sant. Okej då.
Mm.
Ja.
15 dollar tror jag det är just nu. Och då får man beta access, och du får spelet när
och cykel på köpet.
Nej, Doggelito är inte sponsrad det här meddelandet.
Nej. Okay.
Jag tackar för mig nu.
Okej. Men vad har du spelat, Daniel, sen senast? Nej, inte sen senast du var med. Då får du, det blir kanske lite mycket. Senaste veckan kan vi väl ta i alla fall.
Åh, är det min tur? Nej, men ja. jag spelar inte spel. Nej. Men jag har spelat lite, varit mest plugg nu. Men lite grann har jag spelat. Bland annat har jag testat...
Så går det när man ska ta med studenter i podcasten. Bara,
hinner inte.
Nej. Ja, studenter!
Ja, du har spelat Genyo Takedas...
Star Trek Prix 2, Soda's Revenge. Lite grann har jag spelat det i alla fall. Bara testat, för jag köpte det på Retrospelsmässan.
Var det det enda du köpte på Retrospelsmässan?
Ja, faktiskt. Jag var väldigt snål i år. Men ja, det... Jag testade det i alla fall.
Mäter det sig med originalet?
Ja, nu kör jag bara introt. Men ja... Inte riktigt, för nu är den där rutnätsystemet borta, så man kan gå diagonalt och så, och det är ganska problematiskt när man ska plattformshoppa liksom. Då måste man verkligen vara så här pixelperfekt hoppa, och det blir jättejobbigt. Men ja, det verkar rätt kul ändå. Liksom. Jag gillar ju Star Tropix, så. Men det får jag ta en annan gång, för jag har inte...
Men, okej, förklara nu för mig. Vad är Star Tropics? Jag har aldrig talat om spelet mer än att folk säger att det är bra.
Star Tropics är två spel som jag vill ha i min samling.
En i taget, tack. En i taget.
Star Tropics är typ ett Zelda i tropiska miljöer, kan man kort och gott säga. Alltså man spelar en kille som heter Mike, och som kommer till en ö, ska hälsa på sin farbror. Sen så träffar han på bybor, för att de bor i en by, för att de är bybor. Men sen så får man göra dungeons och lite sådär. Samla hjärtan och... Så det
är ett
actionspel med lite rollspelselement. Ja, alltså man ska få föremål och skit.
Ja, precis. Istället för ett svärd så har man en jojo. Liksom, lite skön humor är det i spelet då. Kan ju kolla på min första Retrosoffan-video om det, till exempel.
Ja. Åh, vad han pluggar här. Han pluggar!
Hittar vi här. Ja, har du spelat något annat?
Ja, jag äventyrade lite vidare i Pokémon Y. Det är kort och gott Pokémon, fast i mer 3D typ.
Visst är det egentligen mest grafiken som är skillnad?
Ja.
Ja.
Och sen lite nya online-funktioner och sånt där.
Jag ska inte säga att jag inte känner mig lockad av att spela Pokémon hela tiden.
Ja, alltså är man inget fan av Pokémon så skulle jag nog inte rekommendera det här, tror jag.
Nej, men jag gillar ju Pokémon, det är det som är grejen. Men sen jag väl började spela så...
Fan, men sen har jag inte spelat det sen dess.
Ja, alltså, det är bra rollspel. Så jag tror man kan låna det och testa i alla fall och se hur det är.
Mm.
Du ångrar inte det att du köpte?
Nej. Jag gillar ju Pokémon.
Du ångrar inte att du köpte?
Man vill ju ha någon sån här Pokémon. Grejen med mig är att jag tycker det är jättefint och kul, men jag tycker det är så jävla drygt att grinda runt med och slå ihjäl samma små larver och fåglar om och om igen. Och sen, jag vill bara ha mina Pokémons och kanske bara ska köpa några små plastfigurer och ha hemma. Jag vet inte.
Hade Pokémon inte varit turn-based och actionfyllt och 100 gånger snabbare, då har jag ju börjat fundera på det.
Ja. Annars så det jag har spenderat mest tid med är klassiken Super Smash Brothers Brawl till Wii. Jag bor ju i studentkorridor, så då sitter vi ibland ett gäng och skriker på varandra.
Det är utmärkt för...
Spelar ni inte, bara skriker på varandra då?
Ja.
De lägger spelet i mitten på ett bord och sen skriker de.
Ja. Kanske för att det är mer att de skriker på mig för att jag gillar att spela dryga karaktärer typ Pikachu och bara jävlas. Skicka blixtar på dem hela tiden så att de åker ut och de hatar mig lite, tror jag. Eller ja,
lite. Det... Så jag kör Kirby istället och flyger ur banan hela tiden. Ja. Man tar dig.
Men det är...
Ser du fram emot nya till 3DS?
Ja, det gör jag verkligen. De nya karaktärerna som kommer är några jag verkligen sett fram emot. Det är ju Mega Man och
Wii Fit Lady och
Animal Crossings gubbar och alla de här bra Nintendo figurerna.
Punch Out killen Mike.
Little Mac,
just det. Mm. Men det är ändå en jag saknar. Jag skulle ha Simon Belmont från Castlevania-serien faktiskt. Han skulle vara bra.
Jag vet inte riktigt hur det funkar också. För att Konami släppte väl en Super Smash Bros-klon till PS2. Det bland annat Simon var med.
Ja just det gjorde de ja. Det var massa olika. Det hette Castlevania någon.
Nej, jag tänker på en ren Smash Bros-klon med massa i olika Konami-figurer.
Okej, för det finns ju ett fighting-spel med kanske.
Ja, nej, det stämmer det också.
Men alltså det är Konami-karaktärer.
Ja, precis. Så jag vet inte riktigt om det är någonting uppbundet där i den licensen. Men ja, Konami är ju, har
Snake
ändå hyfsat...
Snake var ju med i Brawl. Så
det ja, det var precis det jag tänkte komma till. Att de har ändå hyfsat bra kontakt däremellan. Ja. Kanske, kanske inte.
Tweetade inte Kojima att han ville att Snake skulle vara med i nya Smash Bros? Eller vem, det var någon annan karaktär. Jag kommer inte ihåg.
Han typ den minst spelade karaktären i Wii-varianten.
Han är så tråkig.
Alltså, jag tycker han är så jäkla svårspelad.
Ja.
We did not want to have Snake in our game. He's boring. Mm. Säger Iwata. Har du spelat något mer eller ska vi gå vidare?
Nej, jag har väl spelat Tiny...
Toon Adventures.
Vad fan? Nej, vad heter det? Det mobilspel Tiny Tower? Nej.
Ja, det heter det säkert.
Ja, det finns ett jättetråkigt Tiny Tower-spel, ja.
Ja, fast det är Star Wars Edition, som man bygger ett Death Star våning för våning och så anställer man folk.
Tiny Death Star, helt enkelt.
Tiny Death Star,
ja, så heter det, ja.
Vad heter det så?
Tror jag.
Det heter det. Men det är,
det är Tiny Tower med Star Wars skin.
Det är inget att...
Där kan man snacka om tidsfördriv, för det är allt det är igen. Man bara sitter och väntar på att den ska komma. Man vägrar betala, för man vet ju att jag går inte på det här.
Ja, precis.
Sitter man och väntar 7 timmar, och så fort de väntar slutar, måste spela! Fixar man det här skitbra.
Ja, det är min tur att berätta vad jag har spelat.
Vad har du spelat?
Jag har bara spelat Cave Story som vanligt.
Men på ett bra sätt.
Till nästa vecka så har jag ju faktiskt klarat spelet. Ja, för jag har ju tampats med slutbossen och sådär nu. Så att det var en batalj. Ja, de kör ju för fan tre bossar på raken i slutet.
Det är snällt.
Det är ju massivt. Och jag var nog lite för trött när jag väl kom till slutbossen. Då hade jag liksom legat och spelat en stund och dött mot de andra bossarna innan några gånger. Och sen kom jag fram och jag låg i sängen och kändes lite dimmigt. Och det var full fart och jag förstod inte ens att jag levde så länge som jag gjorde. Men det spelet, det är så vackert, så fint, så underbart. När man börjar spela det så tänker man, ja, det här är lite ett skjutpang-pang-spel. Och sen så, men storyn som utvecklas under tiden tycker jag den är nästan lite gripande. Och man, jag trodde aldrig att det skulle vara en story som var så pass...
välgjord.
Nej, ja, precis. Man känner ju verkligen med karaktärerna i världen och sånt där. Trots att de är liksom små pixliga, söta gubbar så... ytan är sött och fint och djupet är mörkt och dystert kan man väl säga. Sen behöver jag inte avslöja mer om Cave Story. Spela skiten för i helvete. Fan vad bra det
är. Det är bra.
Ja. Nu skulle vi kunna ta en nyhet, men vi vill lyssna på en låt först. Ja, minsann. Fick det räcka där. Ja. Det var då alltså Reincarnated Soul från Castlevania Bloodlines. Men, där blir det dags för nyheterna.
VSK-nyheterna med Lenny Cyborg 2003 Adam Syk.
Ja, detta är VSK-nyheterna. Eller för denna veckan, Microsoft-nyheterna. Vi börjar nyheterna med den tragiska bortgången om konstnären H.R. Geiger. Schweizaren slog igenom med konstverk inspirerad av H.P. Lovecrafts universum och etablerade sin kultstatus som designer till Alien. Han har även inspirerat och medverkat till en hel del spel. Det spel han var mest personligen inblandad i var Darkseid-serien som bland släpptes till Amiga. H.R. Geiger blev 74 år gammal. Riktigt så gammal blev inte spelet Flappy Bird som Dong Nguyen plötsligt och hastigt drog tillbaka från försäljning. Nu har CNBC tweetat att spelet är på väg tillbaka och dessutom i multiplayer. Det finns dock inget bekräftat uttalande direkt från Nguyen själv, varpå man kanske ska vara lite försiktig med glädjeruset för alla casual gamers där ute. Glädjeruset försvann från en hel del också när Ubisoft meddelade att svenskutvecklade The Division blev försenat och kommer inte släppas förrän 2015. Utvecklaren själva menar att de inte vill släppa spelet då de känner att kvaliteten inte är där folk förväntar sig, vilket låter vettigt. Många blir också glada att vi äntligen fått bekräftat att ett nytt Far Cry är på väg. Spelet heter föga förvånande Far Cry 4 och kommer, precis som tidigare rapporterats om, utspelas i Himalaya. Inget är mer uppvisat än framsidan på omslaget som innehåller en extremt flamboyant bad guy och en förbokningsreklambild på en herre med extremt peniskomplex. Titta på bilderna så förstår ni. Vad vi inte har förstått genom tiderna är Microsofts rent ut sagt konstiga affärsbeslut kring Xbox-familjen. Nu verkar tack och lov äntligen bli stora förändringar. Det börjar sin chockerande strävan till förlåtelse genom att börja sälja Xbox One utan Kinect och detta till samma pris som PS4 ligger på i nuläget. Utöver detta tar de bort betalvägen, populärt kallad The Paywall, till Xbox-familjen som gör att man, om man inte hade Xbox Live-guld, kunde man inte utnyttja andra tjänster som man redan betalat för, till exempel Netflix. Det tar verkligen i och gör till och med så att man kan söka återbetalning om man tycker man betalt oförtjänt och bara skulle använda de här applikationerna. Vidare meddelar det att när det gäller Xbox One och Games with Gold måste man, precis som PS Plus, stanna som prenumerant för att kunna spela spelen man får tillgång till genom tjänsten. Vi avslutar nyheterna med tre utannonseringar om kommande spel. Först ut är Halo 5 som nu är riktigt jäkla officiellt utannonserat. Det var 343 Studios Bonnie Ross som släppte utannonseringen av Halo 5 The Guardians som kommer släppas hösten 2015. Vidare har 3D Realms och danskutvecklarna Interceptor, de som gjorde nyversionen av Rise of the Triads, utannonserat spelet Bombshell som ska släppas till PC och PS4. Släppdatum är första kvartalet 2015 och spelet i sig ser ut som en mer vapen-action-orienterad Diablo utan loot. Perspektivet är då top-down isometriskt-ish. Sist ut är Nintendo och deras avslöjande om ett gratis nedladdningsspel till 3DS. Namnet är Band of Thieves and a Thousand Pokémons. Gameplayet går ut på att samla Pokémons genom Streetpass och sedan kämpa mot tjuvligen och ta tillbaka skatterna, vilket ser ut att göras genom ett klassiskt turn-based rollspelsmoment. Nintendo har tyvärr inte bekräftat att detta kommer till resten av världen ännu, vilket säkert kommer krossa en eller två hjärtan om det inte gör. Detta var VSK-nyheten med mig, Lenny, Cyborg 2003 Adam Sick, och nu åter till vår eviga krutdurk Gassi.
Krutdurk! Ja, det är jag. Halo!
Ja, det vill du börja snacka om. Halo 5, The Guardians.
Halo 5, Guardians. Inte The Guardians, men
Guardians. Bara Guardian.
Ja, det enda som egentligen har visat är ju någon bild där man ser Master Chief och någon annan Spartan-soldat som är då ska vara en ny karaktär som inte varit med innan. Så jag antar att man kommer på något sätt spela två olika karaktärer, lite som i Halo 2. Det var trevligt. Sen ryktas det ju om en Halo Master Chief Collection till Xbox One också, som möjligtvis ska släppas i år. Med remasterade versioner av 1-4. Det skulle vara trevligt, tycker jag i alla fall.
Du och två andra eller något. Nej,
det är många som helst. Ja, tänkte Halo 4 i 60 frames per second och full HD. Och Halo 2 med snygg grafik, för det hade det fan inte. Jaha. Nej, var det någon annan nyhet du ville prata om? Du glömde en nyhet. Jag hittade en nyhet. Dag.
Ja, okej.
Ja, 20 personer har... fick jag något i halsen. 20 personer har sparkats från Rare senaste tiden.
Ja, det är väl det senaste spel som inte gått så bra om. Jag har inte missförstått nyheterna.
Det senaste var ju Kinect Sports Rivals. Men jag menar, får de inga vettiga projekt så kan det inte gå bra heller.
Gör ett nytt bra Banjo-Kazooie.
Chris Sutherland, mannen som hade rösten till Banjo-Kazooie, är en av de sparkade. Han har jobbat på Rare i över 20 år.
Va fan.
Så, ja, här blir inget.
Som andra ord, det är inget Banjo-Kazooie-spel på dag.
Vi pratar en kille som har varit med och utvecklat både Battletoads och Donkey Kong Country och Banjo-Kazooie som de sparkar nu. Vad håller de på med på Rare? Det är helt, eller ja, Rare. Det här är Microsoft Rare är ju inte Rare som Rare.
Microsoft gör Rare.
Ja. Vad hade du mer för nyheter vi skulle kunna diskutera?
Den tragiska bortgången av H.R. Geiger. Ännu en personlighet
som har gått till världen. Vad var det han hade gjort nu igen?
Det är ju mannen som har designat Aliens.
Ja, just det. Ja.
En konstnär.
Ja, en konstnär. Han slog igenom som jag sa med bilder som han gjort som inspirerats från H.P. Lovecrafts universum. Ni vet Cthulhu och det.
Mm. Och hänvisat till källa på Superlife Podcast så har han gjort en stol till filmen Dune också.
Det har han säkerligen gjort. Men ja, han är en fantastisk konstnär. Han var riktigt, riktigt duktig på att måla och rita. Han kunde rita väldigt så här extremt realistiska saker. Så här, man trodde inte att det var målat eller ritat.
Och ofta väldigt bizarra motiv.
Ja, han var ju väldigt fallosinriktad, om man säger så. Mm. Han hade nog väldigt otrevliga drömmar.
Ja, antagligen. Han ser ju lika bizarr ut som sina konstverk ungefär.
Nej, också. Inte riktigt så.
Han ser ut att kunna spela Igor i någon Frankenstein-film. Eller
han tittar alltid elakt på folk.
Ja, han ser ut att kunna vara bad guy i alla fall.
Ja, det är han nog i vilket fall som helst.
Ja, okej då.
Ja. Flappy Bird. Ryktas multiplayer. Vad i helsike då, tänker jag då.
Ja, varför, tänker de flesta.
Nej, vi behöver inte ens snacka om det mer.
Nej, kan vi släppa det skitspelet? Alltså, jag hatar det.
The Division, försenat, släpps inte förrän 2015.
Men var det inte menat att släppas 2015 från början?
Ja, det är också så här.
Och sen, alltså grejen var att de sa ingenting först tydligen. Så kom det en nyhet typ, ja, någon gång i slutet av förra året där de sa: åh nej, nu kommer inte The Division förrän 2015. Och då sa jag, även då, men hade de inte sagt det innan? Och nu helt plötsligt kommer det en nyhet: det är försenat till 2015. Men vänta här nu, sa de inte för några månader sedan att det skulle komma 2015? Vad är alla så chockade över?
Jag vet inte heller.
Från första början har jag för mig att de sa att det skulle komma 2015. Så är det de själva som har gått ut och sagt nu att det är försenat till 2015 när de för fan för ett tag sedan sa att det skulle släppas 2015?
Vad
fan?
Ja, nu har vi gjort Gassi upprörd.
Ja,
med vidare till Far Cry 4.
Ja.
Jag tycker omslagsbilden är väldigt rolig att titta på. Väldigt annorlunda.
Ja, den är jag tycker inte den är väl, alltså tycker färgerna, ingenting känns välkomponerat i den bilden.
Nej, den är ju fullständigt meningen också.
Det känns, alltså det, jag blir lite så här bara, är det här verkligen den här bilden de ville visa? Eller vad, det känns som någon prototyp.
Nej, men jag tycker det är skitroligt att de satsar på någonting som känns väldigt, väldigt annorlunda.
Ja, vi får se. Förra spelet var ju superbt.
Ja. Men över till Microsoft och deras förändringar till det goda med de olika tjänsterna.
Visst är det tråkigt att de på ett sätt släpper sin Kinect-vision, men sen samtidigt så de har ju inte visat på någonting som skulle mer än röstkommando som skulle utnyttja den här, alltså då vi alla ska ha den för vi ska kunna, men inga spel har annonserats som på något sätt skulle nyttja den på något kul vis eller någonting, så det känns inte så jävla, och de har ju redan, den behöver ju inte ens användas, det stängde de ju av för länge sedan, så det var väl en,
det var det, ja,
det var ja. Det. Oh, jag ska köpa en med Kinect.
Nu får vi se ifall de kanske släpper av lite processorkraft istället till spelen.
Ja, det var väl det var sagt att i alla fall GPUn skulle frigöras 10% av kraften som var knuten till Kinect innan. Mm. Och det är ändå en hel del.
Så ja, absolut. Vidare kan vi snacka lite snabbt om 3D Realms och danska Interceptor, deras nya spel. Har ni kollat på några bilder från det? Bombshell?
Nej.
Det ser, ja, som jag skrev här, det ser ut lite som en vapen-action-orienterad Diablo utan loot. Men eftersom det är top-down och lite isometriskt-ish så är det alltid bra i min värld.
Så det är bra direkt utan att behöva... det behöver inga andra meriter än att ha just isometriskt perspektiv, för jag förstår.
Mm. Isometriskt är bestiskt.
Ja. Okay.
Nintendo och deras nedladdningsspel. Som inte är bekräftat till västvärlden. Band of Thieves and the Thousand Pokémons.
Snark. Lite.
Ja, och du verkar ändå gilla Pokémon så.
Ja, men det där... nej. Kan de inte komma med något vettigt?
Nej, det enda positiva är väl att det är gratis.
Ja, jo.
Men, jag vet inte, ha en jävla gratis skit.
Nej.
Man brukar säga gratis är gott, men jag vet inte om det där är så gott.
Jag tittar på min 3DS och bara, nej, nah, Pokédex, nope.
Nej, alltså jag äter ju inte bajs bara för att jag kan plocka upp det gratis.
Nej, det är lite så. Och det var en riktigt, riktigt elak jämförelse.
Nej, men det var bara att...
ja, det
bara jag menar bara att det är mycket som är gratis. Men
droppa man... bajsreferensen så här.
Ja, varför inte?
Ja, nej, men det var nyheterna.
That was the news.
The news.
Det är dags för ytterligare en melodi från spelet vi ska prata om här alldeles strax. Och den låten heter Theme of Simon, va?
Ja, den är så bra.
Och här kommer den. Ja, Theme of Simon.
Det var det.
En låt som vi har hört i många Castlevania-spel efter detta, har jag för mig. Den är vi också med i Symphony of the Night.
Castlevania 4 tror jag var först.
Jaha, det ser man. Det är en, ja, men en trevlig melodi från serien.
Jag vet inte, alltså när rent i release-mässigt detta spelet kom ut. Är det någon som har koll på det? Kom du ut efter Castlevania 4 eller kom du ut innan? Eller?
Jag tror det var efter, men jag är inte säker.
Jag är inte främmande för att googla, så om ni bara väntar en sekund.
Ja, vi ska se. Jag tänkte kolla igenom instruktionsboken här, se om man kunde hitta något roligt och läsa upp därifrån.
94 släpptes det.
Ja, 94, precis. Spelet efter Rondo of Blood och innan Dracula X.
Ja, så 3 år efter Castlevania 4.
Ja.
Vilket räknar vi som Castlevania 4 nu?
Super Castlevania 4.
Ja,
det är så. Ja, okej. Okay.
Mm, det är väl det som allmänt. Ha, jag har researchat lite som jag brukar när det är speltema.
Jag tänkte jag kunde faktiskt börja och få läsa upp spelets historia enligt manualen här.
Ja, det är bra för jag har inte läst den så noga så att jag tänkte att skitbra den.
Historia. Året är 1897 och den långa kampen mellan Dracula och människorna har äntligen kommit till ett slut. Dracula sänds iväg till evigheten av Kinsey Morris, en ättling till Belmont-familjen. Europa hade för ögonblicket fred, men sedan bröt första världskriget ut och kastade Europa in i skuggornas värld och massakrer och destruction. Eller destruktion står det faktiskt här. Ja. Den händelse som ledde till första världskriget var målet på den österrikiska prinsen i Sarajevo i juni 1914, men vad folk inte vet är att det också fanns en kvinna bakom scenen, Elizabeth Bartley. Under början av 1500-talet hade Bartley, en kvinnevampyr, sugit blodet ur närmare 800 flickor och blivit avrättad för detta i Transylvanien, Rumänien. Men återuppväcktes in i denna värld av en häxa, Drotia Tsuentes. Med hjälp av en djävulsceremoni startade Bartley ett krig för att besegra alla europeiska människors själar i ett försök att återuppväcka hennes döda farbror Dracula. Och nu är två män på väg till Draculas slott. John Morris, barn till Kinsey Morris som dog för att göra slut på Dracula, har slagits mot vampyrer dag och natt, precis som man kunde vänta av en ättling, till den berömda vampyrjagande familjen Belmond. Senare är det Eric Lecard som, från det ögonblicket han lärde känna sitt öde från en gammal man, började uppleva konstiga och mystiska saker. Han kommer för att hämnas på Bartley för att hon gjort hans fästmö till en vampyr. Förutbestämt sedan länge om Belmonds öde är allt nu klart för kampen att börja.
Dum, dum, dum.
Dum, dum.
The drama.
Ja, den 17 mars 1994 släpptes Castlevania Bloodlines i USA. Dagen efter släpptes det i Japan. Versionen hette Vampire Killer, eller Vampire Killer. I Europa släpptes spelet två dagar senare, den 20 mars. Då med den censurerade titeln Castlevania The New Generation. Ett actionspel från Konami som var svagt baserat på Bram Stokers bok Dracula, vilket tidigare spel i serien inte var. I den japanska guiden till Castlevania Rondo of Blood kunde man läsa att spelet omnämndes som Castlevania Guiden, som alltså betyder spin-off, och skulle då indikera att det inte riktigt tillhör den ordinarie serien. Bloodlines var det enda spelet som utvecklades endast för Mega Drive och var väl det enda Castlevania-spelet som släpptes till Mega Drive.
Ja.
Utvecklarteamet vet jag inte så mycket om, förutom den enda namnkunnige är Michiru Yamane, som stod för musiken och gick under aliaset James Banana på den här tiden. Hon kom senare att komponera det klassiska soundtracket till Castlevania Symphony of the Night. Hon var redan meriterad i branschen innan Bloodlines, då hon hade komponerat musik i Snatcher tillsammans med 9 andra kompositörer. Även gjort musik till Teenage Mutant Ninja Turtles, Fall of the Foot Clan till Game Boy och Rocket Knight Adventure till Mega Drive. Samt samma år som Bloodlines så gjorde hon även musiken till Contra Hardcores.
Ja. Alltså var det någon som hette James Banana eller hörde jag?
Ja, det var hennes alias.
Kallas James Banana.
På den här tiden så hade mycket japanska utvecklare sina olika alias i sluttexterna, och hennes var James Banana.
Ja, just det. Det är massa konstiga i slutet på Castlevania. Ja. Första, ja.
Så det, ja.
Christopher B.
Nu ska vi se här. Jag och storyn har redan Lenny berättat. Men här kommer då anknytningen till Bram Stoker, är ju att den här Quincy Morris är ju en av karaktärerna i Bram Stokers Dracula. Och ja, lite sådana grejer. Jag orkar inte fördjupa mig just i den delen. Sen läste jag att efter striden med Dracula i spelet så skadas John Morris och kan återhämta sig aldrig, eftersom att är man inte en Belmont och bär piskan Vampire Killer så drar den energin ur en tills man avlider. Inte ett bra vapen i längden.
Alltså. Nej. Var det någon som berättade det för honom innan kanske? Eller är det bara, nej, men ta
han
den
kanske
här
liksom, okej, okay, nu har jag besegrat Dracula, jag kanske ska lägga ifrån mig piskan nu.
Nej, den är min.
Så han kunde aldrig, hans sår läkte aldrig och han dog av dem till slut. I början av 1900-talet. Ja, det här är alltså ett Castlevania-spel till Mega Drive. Varför kom det inte fler Mega Drive? Är det Castlevania-spel till Mega Drive, tror ni?
Ingen aning faktiskt.
Alltså Konami gjorde ju ändå väldigt mycket spel till maskinen, så att
ja.
Det är inte som Capcom som helt nästan ignorerade Sega överhuvudtaget på den tiden. Ja, det är konstigt. Men hur ser spelet ut? Kan vi börja med det? Hur ser titelskärmen ut?
Gassi, har du inte gjort någon research varför det blev censurerat i Europa?
Ja, men det är inte så svårt. Det är för att det är inte ju... Ja, det
är vet du vad skillnaderna är också?
Nej, det tänkte jag att kanske ni skulle ha kollat upp lite närmare. För det är ju mycket... Alltså, i Europa så fick man ju inte ha blod och... Det var ju många spel som censurerades på den här
till
tiden.
Till exempel på framsidan av boxen då så finns det ju ett litet vattenhål. Eller på titelskärmen rättare sagt. I botten av den. Den är fylld med vatten. På Bloodlines så är den fylld med blod.
Oh, ja. Blöd.
Ja. Jag vet ju att Nintendo hade ju mycket sådana här restriktioner med blod och sånt fick man ju färga om. Men Sega hade väl ändå inte riktigt...
Nej, Sega. Det var mer deras grej att det skulle vara lite coolare och roare och liksom där.
Så det måste ju nästan ha varit Konami som av någon anledning censurerade spel. Det är också märkligt för spelet släpptes både i Japan, USA och Europa inom loppet av 3 dagar. Det måste väl ändå varit ovanligt på den här tiden.
Vad sa du här nu? Nu hinner inte jag med här.
Alltså spelet släpptes ju inom 3 dagar.
Ja, i hela världen, ja. Okay.
Ja. Det var väl ändå ganska ovanligt på den här tiden. Det kändes som att det alltid tog flera år innan spel kom hit. Till exempel.
De ville nog verkligen punga ut överallt.
Ja. Kanske just för att det var det första Castlevania till Mega Drive som man ville verkligen slå på stort. Men vad var det mer som var censurerat förutom blodet?
Det andra som är censurerat är att zombiesarna ändrades från, alltså från rosa till gröna för att de skulle se mindre läskiga ut.
Är inte grön zombie lite mer läskigt än en?
Tydligen inte.
Rosa är väl mer hudfärgat kan jag tänka mig.
Menar de att i Super Metroid skulle Kraid vara mindre skrämmande om han var rosa? Det är den logiken vi ska gå efter, så nej, jag vet inte.
Sen även i den europeiska varianten så Eric, då den här spjut användande karaktären, när han dör så tydligen så penetrerar den honom själv.
Det gör just han faller över sitt spjut när han dör.
Ja, det gör den inte i den europeiska varianten.
Nej, det är våldsamt. Tänk vad jobbigt för utvecklingen att sitta och behöva ändra om allting till emotion.
Ja, för fienderna som när de dör i Bloodlines kommer det en massa blod också. Det tror jag inte gör i New Generation. För kropparna blir liksom typ halva nästan.
Ja, det är tragiskt.
Mm. Jag tror det är väldigt blodfattigt i den europeiska versionen som jag spelat igenom.
Men hur ser titelskärmen ut annars? Är den fin? Är den Castlevania fin?
Ja.
Det är en term, ja. Vad som helst.
Ska vi säga att den är...
Jag tycker den är... Alltså den går ju ifrån lite från vad det varit innan av Castlevania-skärmar. Om man tittar specifikt på till exempel den väldigt feminina mannen som finns längst fram på den.
Ja, det är Eric du tänker på här nu, va?
Ja. I den europeiska varianten så i titelskärmen så gjorde de ju honom mer maskulin genom att ge honom lite fler attribut i ansiktet så att han inte ser så allt feminin ut. Men de behöll, som ni ser på det Lenny har, hans feminina look på coverarten.
Mm, det ser verkligen ut som en kvinna om man kollar på fodralet. Ska vi se här.
Men var det inte, ja, hade de inte ändrat grafiken på honom också?
Ja, det var det jag syftade på först. Jaha, eftersom vi pratade om titelskärmen. I den europeiska varianten så gjorde de om honom. Jag tror det var också den australienska, jo det stämmer. På den europeiska och australienska versionen av introt så har de gjort honom mer manlig, mer maskulin.
Okej, ja, det är jättebra. Jättebra att de gjorde det.
Mm.
Men hur ser spelet ut annars? Ja, ni som tittar nu kan ju se det, men ni får ju förklara lite. Hur...
Det är bra på att förklara.
Ja, de kör lite av det klassiska Castlevania-stuket. Man börjar utanför ett slott och sen går man inåt. Men...
Det är som... inte det slottet från Castlevania-spelen tidigare, för som det är ruinerna, tror jag.
Ja, det ser ju ut som det. De verkar ju ha någon slags hyllning. Ja, eller
så. Det ser ut som den allra första banan i första Castlevania.
Och det som jag tycker skiljer sig lite är att de har hållit väldigt stilrent spelet. De har inte lagt så här onödigt mycket detaljer i bakgrunden i spelet, utan allting sköts väldigt cleant och väldigt fint. De har hela tiden områden som är väldesignade, sparsmakat med såna här extremt mycket detaljer, utan de håller det och sparar att lägga krutet på vissa tydliga områden.
Alltså det ser ju väldigt vackert ut. Ja, finpixlat.
ska jag säga.
Där de även lagt ner mer tid på är att utveckla karaktärernas attackmönster och sånt också. Både för fiender och för karaktärerna man spelar. Emot andra spel som innan har varit, så till exempel huvudkaraktärerna kan till exempel attackera i diagonala vägar. Inklusive att de har lite specialattacker för de som har märkt det. Så till exempel Eric har en så kallad dive attack där man bara håller ner knappen så börjar han blinka och så trycker man attack så hoppar han rätt upp med en så kallad dive attack.
Mm. Det är lite som superhoppet i Super Mario Bros 2.
Ja. Sen även om man spelar vad hette den första nu då bara för det? Jag glömde bort hans namn.
John Morris.
Ja. Kör man honom så när man hoppar så kan man anfalla antingen uppåt genom att hålla in uppåt och slå. För då gör han ett snett slag så han kan svinga sig i väggarna. Då. För de som känner igen det så Super Castlevania till Super Nintendo så kan man göra sådana attacker. Vilket är grymt, awesome. Men även så kan du hoppa och trycka neråt och slå. Så slår man automatiskt neråt. Så att man slipper landa på fiender som man alltid annars har gjort i Castlevania-spel. Vilket är grymt irriterande.
Det känns väldigt trevligt att äntligen kunna undvika det faktumet.
Ja, verkligen.
Ja. Men om vi går vidare lite. Hur är banorna bra designade? Eller är de Castlevania designade?
Ja, de är väldigt Castlevania.
Är upplägget mer som ett klassiskt Castlevania? Så att det är rakt på, alltså rakt fram och...
Jag tycker helt klart dock att det här spelet, jag tycker det var lättare än till och med Super Castlevania. Mm. Och jag tyckte Super Castlevania var ett lätt spel för att vara Castlevania-spel. Dock, jag dog mycket när jag spelade. Jag spelade The New Generation, gjorde jag, så att jag spelade den europeiska varianten. Men jag dog en gång, sen kunde jag typ den banan utan till, sen körde jag nästa banan, dog, kunde den banan utan till, så att Jag har liksom gått igenom, nu kan jag spela de första tre stagerna utan att dö ett liv ens en gång. Liksom. Så att,
min erfarenhet av Castlevania-spel är att bossarna är där man stöter på störst problem.
Jag tycker de bossarna här i har för få mönster att attackera efter.
Så man lär sig dem lätt, menar du?
Man lär sig dem väldigt lätt. Alltså jag tycker det är väldigt lätt att man kan besegra bossen enkelt genom att bara köra pang på.
Okay.
Du kan ju verkligen bara pumpa allt vad du har med eller mindre. Och sen har du ju nästan bossen avklarat innan han har hunnit sin första runda färdig.
Ja. Det här låter ju fantastiskt.
Men samtidigt så säger jag inte att det är dåligt. Jag säger samtidigt inte att det är ett dåligt spel, utan det jag syftar på att bossarna har enkla mönster. Men, bara för att poängtera någonting, jag tycker fortfarande bossarna är väldigt väldesignade. För att alltså, de har stora mönster ändå. Även om de gör få mönster så är de stora och de har en viss komplikation som gör det svårt ibland för dig att gå nära och anfalla dem till exempel.
Ja, på tal om bossar, jag tycker ju första bossen är så cool med den här, eller minibossen ska man säga. När man fortfarande är inne i, inne i slottet och möter den här zombievargen som är i salen fylld med fönster. Och en av hans attacker är att yla så att fönstren sprängs och det här glassplittet kan trilla ner och träffa en, skada en.
Jaha.
Alltså jag tycker det är skitsvårt att undvika att bli träffad där dock. Jag bara står och hugger allt vad jag kan.
Det enda du behöver tänka på är att när glaset spricker så kommer det ju ut två sorts sprickor. Det ena splittar. Det ena flyger åt sidorna och det behöver du inte alls bry dig om. Men det som är rakt under fönstret, eller det som trillar rakt ner från fönstret, det är det du behöver akta dig för.
Jag tycker att jag blir träffad ändå. Jag har hoppat emellan dem och jag har gjort allt möjligt, men jag har gett upp det där. Jag bara står och mörsar på istället nu. Så dör han ganska snabbt.
Och sen när man besegrat honom så måste man slå till hans lik en till gång för att det ska försvinna.
För att det ska brinna upp.
Ja, bara för att riktigt förvisa honom.
Sätta punkt. För...
Ja.
Mm. Alltså den coolaste dock, minibossen av bossarna i det här spelet, tycker jag dock är i bana 4. När du får möta Bouncer Frankenstein.
Ska jag säga, är han stora...
Ja, en stor Frankenstein. Och han har någon slags jävla, jag vet inte vad, jojo tyckte jag det såg ut som. Men samtidigt kunde det varit en kulig piska. Men alltså just att han ser ut som en jävla agent. Han står helt raklång liksom. Han sedan attackar jag verkar säga väldigt framåt bara. Och sen har han en elattack också. Han ser badass ut på något sätt. Han ser inte ut som ett monster. Han ser ut som ett en verklig nattvakt liksom, din krog. Bara att han är mer badass.
Ja, nu vet jag exakt vilken boss jag fick tänka efter. Jag blandade ihop lite med en annan. Ja, nej men det var ju, man hittade ju väldigt snabbt hans mönster även där.
Ja, han har ju bara tre olika.
Så det gäller bara fram och sen tillbaks. Fram och tillbaks, det är det som gäller på den bossen.
Ja.
Just det här Castlevania är ju lite som spelet nybörjaren ska välja om de känner sig att de ska ge sig in på Castlevania-serien.
De ska inte vara där, jag är fast i Rondo of Blood.
Nej, Rondo of Blood är ju inte svårast Castlevania heller, men det här är ju betydligt enklare.
Och om vi lägger upp någon form av skala, vilket tycker du är det svåraste Castlevania?
Det måste ju i stort sett vara ettan.
Trean är ganska nära på det också.
Ja, jag funderar först på trean, men ja. Du kan ju fegspela rätt enkelt med vissa karaktärer där.
Nej, för ettan jag har ju kommit till döden i ettan, så det är ändå...
Fast Simon's Quest är ju för sig väldigt lätt om man...
Om man vet vad man ska göra.
Då är det bara att gå runt fram och tillbaka och... Bossarna är inget, det är bara att gå förbi dem så.
Det låter men, lite simpelt.
Men Gassi, har du spelat GBA-spelen till Castlevania?
Jag har ju klarat Aria of Sorrow i alla fall. Och möjligtvis Circle of the Moon, men jag kommer inte riktigt ihåg.
För Aria of Sorrow är ju också jättelätt. Och det
här, jag har klarat det.
Ja, det här Castlevania är ju någonstans där i den närheten i hur svårt det är. Alltså det är inte alls svårt i sig. Men sen kan du ju även ta och spela som Eric. Killen med Hillbarden eller Lansen. Och då blir det ju verkligen easy mode deluxe.
Okej.
Okay. Jag vet inte om ni andra har tänkt på det. Men banorna vid ett ställe skiljer sig också åt. När ni spelar som de olika karaktärerna.
Det var det jag ville poängtera. Det gillar jag faktiskt jättemycket. Att de splittar karaktärerna lite hur de rör sig på vissa banor. Dock var det inte jättemycket skillnad. Men, bara för att poängtera. Vissa ställen på banor så kan, vad jag gissade på, kan bara karaktärerna komma upp på vissa gömda ställen. Jag hittade till exempel ett gömt ställe när jag körde John. Men jag kom inte upp där när jag körde med Eric.
Okej.
Okay. Du får gärna berätta mer.
Det är lite power-ups-grejer och så blev det en liten ny låt så där bara, just när man hittade den där. Jag tänkte, holy crap, kommer jag till en boss eller någonting? Men jag kom till ett gömt ställe, fick lite extra liv och de här kristallerna som gör att man kan kasta sina special abilities. Sådär. Sen hoppar jag ner därifrån.
Okay.
Det är på stage 4 när du kommer in i fabrik, det är en fabrik man är i då. Jag tror det är stage 4, 2 eller 3 möjligtvis. Så istället för att fortsätta på marken hela tiden så kan du använda det och svinga dig uppåt istället. Och där kan man svinga sig uppåt ett litet hörn för att komma upp på en liten platå genom att svinga sig precis att man klarar det. Och från den hoppar du upp på den lilla avsatsen och sen hoppar du ut ur banan och sen kommer du ner på ett litet gömt ställe.
Trevligt, trevligt.
Rätt avancerat.
Det är kul. Konami gillar ju att lägga in sådana saker i sina spel också.
Ja, det svåraste jag tyckte var ju egentligen bara just den här själva svingen. För det var väldigt ofta man svingade ner sig på hela banan till botten igen. Det var egentligen den enda jobbiga. Alltså jag vet inte varför. Just den här fabriken. Ni som har spelat den nu, ni kommer säkert hålla med mig. Får inte ni väldigt mycket Clocktower-vibbar ändå? När alla kugghjul och allting börjar sätta igång.
Jo, det är ju fullständigt meningen också.
Jo, man känner ju direkt, alltså man känner Clockwork-vibbar, men man ser liksom alltid att man har den här metalworken framför sig. Men man tänker hela tiden Clockwork.
Jag tänkte direkt på Castlevania 3 när jag såg det, för de har ju, det finns liknande banor.
En ganska tidig bana i det spelet och sånt. Men det finns ju också även sådana här jävla kugghjul och skit i Symphony of the Night och...
Ja,
det är nästan...
Men det känns det lite som de har valt lite samma stil som man kör en Zelda liksom. Zelda har alltid de här jäkla sju dungeonsen. Det händer inget annat med dem. Det är de här olika is och allting.
Ja, Castlevania är väldigt mycket sin... så, ja.
Ja, Castlevania har sina typer av banor som de alltid går efter visst mönster.
Sina teman.
Men det var några överraskningar ibland. När det typ lutan i tornet pisar när man skulle klättra.
Ja, den var, jag tyckte det var hemskt.
Och hade sig. Det var jag väldigt imponerad av.
Jag tyckte de var hemskt. Alltså grafiken, för det första fick man bara holy crap, någonting är på gång här. Så börjar man hoppa och så ser man ingenting och så kommer Medusa huvuden och nej.
Det där gillar jag verkligen inte.
Nej. Alltså det var inte svår på något sätt. Det var mer jag som stressade mig själv till döds. Det där som stör mig lite. Alltså,
de gör ju väldigt mycket tricks med Mega Driven i det här spelet. Mm. De har ju varit duktiga programmerare. För det är mycket som på bana 2 till exempel med det här vattnet som höjs upp och ner och man speglas av i det.
Det var så sjukt snyggt. Även den här snurrande plattformen på en boss.
Som det är tredje bossen här.
Ja.
Det är nog den svåraste bossen i hela spelet. Tredje bossen.
Jag kom på mönstret, Lenny!
Ja, då knäckte, för det har inte jag gjort. Det är en sån boss jag bara, nej, nu mörsar jag bara allt vad jag kan på honom.
Jag lyckades till slut ha bara två skada.
Ja, gött, det är gött.
Jag som inte har spelat spelet och när jag tittar lite på det och hör er prata om det så vill jag jättegärna spela det.
Ja, du måste spela det. Det...
Fast det är ju det, jag håller ju, som sagt, jag måste ju klara Rondo of Blood innan jag tar med annat nytt Castlevania. Jag har ju alldeles för mycket spel igång, så jag kan inte börja nu.
Jag kan säga det, folk som säger att de älskar Castlevania, de har säkert börjat med det här spelet. Ja. det är lite så jag känner ungefär, för att alltså, det är ett enkelt spel att komma in i, det har bra musik och det ger en bra känsla på bandesign och liksom hur det bygger upp allting hela tiden. Och det är väldigt intressanta fiender i spelet också. Även om ett skelett kanske kommer upp lite många gånger ibland. Men
liksom det med militärhjälm på sig.
Ja,
det, där går de verkligen så här ifrån grunden här i Castlevania när det kommer till, vad är det, bana 4 och framåt.
Det är bana 4, ja.
Där börjar de slänga in lite väldigt mycket annorlunda fiender helt plötsligt.
Även minotaurer och lite sånt där, för att de är i Grekland. Och,
ja. De åker först där de är i Rumänien, i Romania, på Dracula's Castle. Sen åker de till Grekland. Och sen åker de till Italia. Och sen till Germany. Och sen kommer jag inte ihåg. Det ska vara Versailles, tror jag också. Sådana. Nej, jag kommer inte ihåg.
Men det är ju är det inte egentligen första spelet där man är långt utanför Transylvanien och härjar? Vilket har blivit mer vanligt i senare spel. Men alltså, innan var det väl mycket... i slottet Vania eller och är det så det heter egentligen? Jag vet inte.
Här har vi, jag kollar i manualen, här står det nivå 1, Draculas slott, den onda Draculas slottserie. Nivå 2, Atlantis-templet, den mystiskt försvunna kontinenten Atlantis visar sig plötsligt i Egeiska havet. Nivå 3, lutande tornet i Pisa. Tornet ekar av ett monsters skrik som kastar ut en förbannelse och tornet förändras till en konstig och mystisk plats.
Oh my lord.
Nivå 4, metallfabriken. En fabrik som sköts av monster som producerar massförstörelsevapen. Kan du stänga den dödliga vapenfabriken? Nivå 5, Versailles-palatset. Vad är det för representation av Marie Antoinette som attackerar folk varje natt? Och sen inget frågetecken utan avsluta med punkt. Nivå 6, Proserpinas slott. En vision av Proserpinas slott visar sig i Whiteby, England. Det sista slaget med Elisabeth börjar.
Jag tänkte där, alltså, om man har monster, måste man ha monsterna till att bygga massförstörelse? Varför kan inte monsterna bara ha ihjäl folk?
Men då kan ju vara ännu mer effektiva. Monster med massförstörelsevapen.
Ja.
Lite så. Varför?
Jag tänker mig, vi är i slutet av 1800-talet, det är liksom, folk är inte riktigt rustade
då
för
var att de, då var de väl mest aktiv i rationalism och effektivism och effektivisera.
Ja, okej. Okay. Nej, men jag går med. Fan. Men vad tycker ni om James Bananas musik då?
Jag är lite besviken på musiken.
Tycker du att hennes verk i Symphony of the Night är mer imponerande?
Definitivt.
Och det är väl kanske därför hon blev känd för musiken just i det spelet och inte tidigare.
Gjorde hon Castlevania 4 musiken också?
Nej, hon första okay. Castlevania är nog Bloodlines för hennes del.
Ja, för det är ju lite samma melodier.
Ja, men det är ju också en serie där man återanvänder låtar utan like. Så...
Ja, annars hade det blivit spöstraff av Stora Pöben.
Ja. Ja, man måste ju ha med en version av Vampire Killer
och så vidare, och så vidare.
Och så vidare.
Alltså, Vampire Killer, de enligt Wikipedia-sidan ska ju bara vara någon sån här kod. Skriver in en kod så får du den låten. Den Vampire Killer var lite ledsen på, men det kändes som alla andra låtar var typ remixer ungefär, more or less. På något sätt så kände jag alltid igen någon annan låt när jag lyssnade på, men även om de kändes unika på något sätt så kände jag alltid igen något annat. Jag bara, den här har jag hört förut.
Det jag kände lite med musiken, det var att många av låtarna visade upp intressanta delar, men de blommade inte riktigt ut de här storslagna förförande symfonierna.
Jag måste rätta mig själv genast.
Okej.
Okay. Det är James Banana är inte hon som har komponerat musiken i Bloodlines. Det är Kinyo Yamashita som gjorde musiken till första Castlevania som var James Banana. Jag tänkte att det borde varit äldre spel som det där namnet dök upp i. Och det är sant. Så jag var lite fel där ute. Ute där fel.
This episode is a lie.
Vad sa de hette nu? För på den jag ser när jag tittar på Bloodlines här så ser jag composer Michiru Yamane.
Ja, precis. Det är hon som gjorde musiken där. Medan hon som gjorde musiken till första Castlevania är Kinyo Yamashita.
Okay.
Det är intressant också att de har ju både första spelet, alltså första spelet är också, var ju bra musik för sin tid och det är trevligt med att de har kvinnliga kompositörer, men det fanns många, många sådana på den tiden, på Nesseran bland annat.
Hon har tydligen spelat livemusik i Stockholm med Castlevania The Concert 19 februari 2010.
Jaha.
Bara för att säga något sådär namn som jag bara läste lite snabbt nu.
Ja, hon var där.
Har ni tänkt på det att när ni besegrar de riktiga barnbossarna i Castlevania detta, att de har lagt in en sampling som handlar om hur man besegrar bossen på något sätt, eller vad som händer när man besegrar bossen? Det är bara en sån liten detalj.
Nej, det har jag inte tänkt på att berätta.
Nej, för precis när du besegrar bossen på varje bana, huvudbossen då, så har de en sampling med något ljud, någon händelse enbart där och ingen annanstans. Till exempel när man besegrar det här kugghjulsbossen så hör man sampling av kugghjul som trillar och träffar marken. Så här, klong, 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 klong.
Ja, just det.
Mm-hmm. Och vid något tillfälle så är någon boss som brinner upp och då hör man skriket från den här bossen när han brinner upp samplat då.
Utan när tonet i Pisa-bossen skrek riktigt ordentligt.
Det var kanske var nog den till och med då.
Ja.
Men en sån liten en rolig detalj de har lagt in. Att varje slutboss, eller ja, varje barnboss har en egen liten en sån audiohändelse.
Jag tyckte det bara lät skumt. Första bossen är väl ett skelett. Den var typ... ungefär.
Ja, skulle
sen andra bossen är hela stenboss. Ungefär likadant.
Ja, det är han som sjunker ner genom marken ju.
Ja, men han ser så jävla dum ut. Alltså, när jag möter honom, man kan ju veva runt med armarna som jävla galning. Han är inte ens farlig. Första gången tänkte jag liksom, vad är det för boss? Han är ju mentalt rubbad.
Han är mentalt rubbad, det är så där.
Ja.
Mm. Men håller det sig som ett värdigt Castlevania-spel tycker ni?
Ja,
absolut.
Jag skulle säga att det är ett av de bästa Castlevania-spelen jag har kört faktiskt. Alltså det settingen är klockren, alltså miljöerna och hur de har lagt upp det och allting. Det är så älskar det. Alltså det, man känner sig verkligen som den vampyrjägare man ska vara. Liksom. Det är klockrent.
Men du har inte klarat det ännu då?
Nej, men jag skulle ändå säga det.
Du tänker ta dig igenom det. Ja, nej, ja, ni får mig att mer och mer vilja spela det här spelet faktiskt.
Det är som sagt, det är ju inte alls det svåraste Castlevania, tvärtom. Men det är inte det bästa Castlevania heller, men det är ett kompetent Castlevania som gör mycket bra och lite dåliga saker.
Då undrar jag, vilket tycker du är det sämsta Castlevania?
Om vi inte ska se till nya 3D-spelen och det här Castlevania Fighting-spelet som faktiskt inte alls är någon
höjda. Vi tar de här som ses i sidleds scrollande.
Så är det nog det här spelet som jag håller upp för kameran just nu och visar de andra, vilket är första Castlevania till Gameboy.
Ja, det är Adventure.
Det är nog det sämsta Castlevania jag
har. Gjorde ju misstaget att köpa det på Virtual Console på 3DSen för att jag hade för mig att jag tyckte det var kul förr i tiden. Det tyckte jag kanske, det var antagligen dum i huvudet i en gissning. Det är ju det känns som en dålig kopia av ett Castlevania-spel som en riktigt dålig utvecklingsstudio har försökt sig på och gjort alldeles för snabbt.
Det enda de behöver göra i spelet för att få det vettigt, det är att höja hastigheten med 200% ungefär.
Ja.
För jäkla är vad han går långsamt den där gubben. Man går och man går och man går. Och man ser en kant på ena sidan skärmen. Åh, nu ska jag snart få hoppa, så går man lite till. Och sen, vänta, jag går på toan här medan jag trycker ner den med gå-knappen med en pinne. Och sen när man kommer tillbaka, så jag är strax framme vid den här kanten. Åh, vad han går långsamt.
Ja, men jag tycker även att kontrollen är väldigt mycket klumpigare. Alltså, man kan tycka att kontrollen kan vara klumpig i NES-spelen, men alltså, i det här tycker jag att han är ännu mer bångstyrig än. Och jag har ändå klarat det där första spelet. Ja. Vill du prata om något annat Castlevania när du håller på?
Nej.
När ni pratar angående styrningarna. Någonting som jag tycker var jävligt bra i Bloodlines eller The New Generation. Ja. Man kan hoppa upp för trappor.
Ja, visst, alltså, är det härligt.
Jag blir galen när man ska bara gå. Nu kan man hopp, klar. Fucking.
Även det flöt på väldigt bra, alltså när man hoppar runt och det går inte så. Det är lika långsamt som det brukar
kunde vara. I Super Castlevania 4 kunde man inte göra det där.
Nej, men man hoppar så...
Det är en vital ingrediens i ett Castlevania.
För då tror jag att det var i
Moonwalken, det kan man göra Super Metroid med.
Då måste det varit i Rondo of Blood som man började kunna hoppa i trappor. För det kommer jag ihåg med när jag började spela det, att man kunde hoppa i trapporna. Jag höll på att skita ner mig.
Du kan hoppa i trapporna på Super Castlevania, men du kommer antingen stå kvar alternativt trilla ner från dem per automatik.
Ja, det är ju inte kul.
Så att du kan bara hoppa uppåt, men du kan inte avancera framåt.
Men att kunna gå mot en trappa från fel vinkel och hoppa och sen landa på trappan, då är man så här bara, varför tänkte ni inte på det här för 15 år sedan?
Jag har märkt en trappa dock som ens karaktär halvt går igenom, vilket ser jättekul ut, för det ser ut som man går i luften.
Ja, är det inte någon av de här trapporna som leder upp till ett avskilt rum eller något sånt? Det ser ut som att han håller på att gå igenom trappan och sen trillar ner, fast sen börjar han gå upp för stegen. Men det ser ut som att den går i luften ungefär.
Det är en röd trappa efter att du tar den första, ska vi säga, skelettormen som hänger.
Ja, precis. Jo, det är exakt den trappan. Det reagerade jag också direkt på. Bara, i helsike. Här har de missat några pixlar.
När jag såg det. Jag tänkte bara, holy crap. Alltså, det ser ut som jävla sprattelgubbe. Och apropå sprattelgubbe, när man tar odödligheten. Alltså jag har nog aldrig skrattat så mycket. För alltså, det ser ut som att ta droger ungefär. Alltså man blurrar i två, tre olika liksom karaktärer i en. Så man ser sin karaktär grov. Och så finns det liksom tre skuggor som så här darrar runt omkring. Samtidigt som typ musik på crack spela samtidigt.
Ja, jag nynnar ju på Mario-stjärn-musiken. Ja, det kändes så rätt på något sätt.
Alltså man blir inte död eller någonting, men man liksom, alltså finns det på mer ställen? Alltså jag tror jag bara haft den en gång i början.
Finns på fler ställen, ja.
Det är inte jag som har hittat den helt enkelt.
Nej.
Nej, jag har inte sett den heller. Mm.
Det jag sa innan, jag tycker designen är väldigt sparsmakad som sagt. Väldigt stilren. Men jäklar vad det blir fint ibland, spelet. Som till exempel på bana 2 när man är i solnedgången och vattnet höjs och sänks. Man ser reflektioner av sig själv.
Eller tilltalande bakgrunder.
Ja. Jag tycker faktiskt första gången när man får träffa en magiker är ju... Alltså det är väldigt snyggt gjort tycker jag. Magiken som fyller på banan med vatten.
Ja, precis ja.
När han dör så blir det ju en eldnova som sprängs ut ifrån honom. Vilket jag tyckte var förbannat snyggt faktiskt.
Eller det här partiet där man hoppar bland pelarna och slår på stora konstverks eller statyhuvudet så att det trillar ner och lägger sig snett och lite sånt.
De var också snygga. Det är så här snygga små grejer liksom som man bara nice.
Ja, set pieces.
Exakt. Man satt och småfinissade lite för sig själv liksom. Det kändes som någon typ av easter egg nästan ändå. Även om det är ett bra easter egg i sig. Ja.
Men det snyggaste stället i spelet är nog från den bilden jag skickade till oss på VSKs vår interna chatt på mobilen. Det är på bana 6 när man är i det här belysta slottet där ljuset faller på väggarna i sån här slingor. Nu börjar Christian kolla in i chatten här för att titta. Men man går i ett parti och det är insidan av ett slott helt enkelt som är belyst av solstrålar i vissa partier. Och det ser helt magnifikt ut. Där har de dragit på lite mer med små detaljer och sånt. Men de har hållit i samma stil hela tiden. Det är väldigt fint. Mm. Väldigt trevligt. Väldigt trevligt. En av de sista banorna i spelet.
Ja, den där håller jag med om. Den var snygg.
Den är riktigt snygg.
Mm-hmm. Ja, men det är väldigt som solstrålar.
Jag vill spela och uppleva. Och en bal på slottet.
Skulle säga att det är ett av de snyggaste spelen till Mega Drive, tror jag.
Det skulle någon nästan kunna säga också faktiskt. De kan inte spela många Mega Drive-spel tyvärr. Så att det är väldigt lätt för mig att säga så.
Nu när du säger det, Daniel, så vill jag nog också hålla med dig. Alltså det jag har sett av det nu, jag tycker det är fantastiskt fint pixlad grafik faktiskt. Och Konami gjorde ju väldigt mycket. Många av Konamis Mega Drive-spel skulle jag nog säga är bland dem jag tycker är...
De är
snyggast.
Väldigt fint pixlar, det är de.
Så man tar Rocket Knight Adventure, ser ju fruktansvärt fint ut också.
Men jag behöver nog fundera på innan jag häver ur mig att ett konkret att det är Mega Drive är snyggaste.
Du måste göra en analys.
Ja,
lite kan analys. Du inte säga att det är ett av i alla fall?
Ja, absolut. Det kan jag säga med samma. Det är nog ett av Mega Drives absolut snyggaste spel.
Topp 5?
Nej.
Topp 10?
Topp 10 möjligtvis kan jag sträcka mig till.
Mm.
Jag måste ha lite mer navigeringsutrymme där egentligen.
vill du mer ha topp 15 då? Så du
ja tack, topp 5, då, där känner jag mig bekväm.
Ja, jättebra.
Känner vi oss nöjda? Kanske vi ska börja utannonsera nästa retrospelsutmaning.
Ja.
Vad säger ni andra pojkar? Är ni Castlevania-snackare?
Nu sitter jag här och lite känner att jag hade velat spela Castlevania och pratade med er. Fan, men det var... Se om jag hinner med nästa spel.
Jag vill påminna vad jag skrev i chatten häromdagen, Gassi. Ska du inte spela Castlevania lite så du kan vara med och snacka?
Inte. Jag hade inte tid. ända sedan du annonserade att det var det ni skulle spela så har jag velat spela det. Men jag har inte haft... Jag redigerar ju bara hela tiden. När jag har slutat med redigera den jävla dokumentärhelvetet, då vad jag ska spela mer.
Ja, men då börjar vi utan att se nästa spel. Det här är lite av en wildcard, för jag vet inte riktigt hur det ligger till oss i, om ni har spelat det här eller inte.
Det här kommer bli väldigt spännande, hur jag ska få tag i det här nu.
Det är Alundra, The Adventures of Alundra till PlayStation.
Det är ett spel man har hört så mycket om.
Är det någon av er som har spelat det?
Jag har spelat, men jag har inte klarat det.
Har du några intryck att delge oss med så här på rak arm? Oväntat.
Ja, det är ju väldigt Zelda-igt, om man säger.
Zelda-ish.
Ja, PlayStation svar på Zelda liksom. Väldigt klivriga pussel Och det var det jag fastnade på, skulle ha jag för mig. Men annars så är
kanske, ja, kanske har blivit smartare nu i och med alla andra Zelda-spel som har varit nu.
Ja, ja men det är nog, det är mycket svårare pussel än något Zelda-spel skulle jag säga.
Jaha, det kan vi jävla säga.
Mm.
Ja, och nu ska jag berätta en historia om en ung Stefan. Det var 1990 någonting. Och jag hittade Castlevania Symphony of the Night original i en reaback för 199 kronor som jag köpte. Det var på den tiden när ingen riktigt hade upptäckt Symphony of the Night, och det reades ut som sagt. Och jag började spela spelet och kände att vad fan ska jag någonstans i det här jävla slottet? Nu blir jag arg, nu säljer jag det här spelet och så köper jag Alundra istället. Sen spelade jag Alundra och fastnade på ett pussel. Och sen sålde jag Alundra. Ja. Sen ångrade jag att jag hade sålt Symphony of the Night. Och story grät mig själv till sömns. Ja, nej, men Alundra. Alltså jag tyckte ändå det var trevligt. Tills jag kom till det här jävla pusslet som jag höll på med i 4 timmar. Och sen så sa jag nej. Nu lägger jag ner det här. Jag tyckte om spelet så mycket, och sen kommer det ett jävla pussel som bara förstörde allting, och nu har jag inget minne av spelet förutom att jag var nere i en krypta och det var spöken som gav mig gåtor och jag fattade inte vad de ville mig.
Det är ett väldigt trevligt spel. Oh.
Ja, men det ska vi prata om 4 veckor i alla fall. Det finns väl...
Jag har till och med en karta med. Vad trevligt.
Mm. Ja. Och... det är bara ett väldigt spel som är så lätt att få tag på.
Publicister, Synopsis. Mm-hmm. Mm-hmm.
Mm.
I see what you did there.
Ja. Jaha, nej.
Ja, så nästa retrospelsutmaning. The Adventures of Alundra.
Ja, och nästa vecka så är temat Hidden Gems. Då ska vi prata om de här spelen som folk inte verkar spela så mycket, men som folk säkert redan har dragit upp för länge sedan, om att de är Hidden Gems, och de är inte så hidden längre som vi egentligen tror att de är, fast vi får låtsas att de är det, för att vi får... Annars har vi inget avsnitt. Man hittar oss på videospelsklubben.se. Kommer inte upp någon ny video idag, men snarare imorgon faktiskt. Har inte riktigt tid. Nya VSK-spelarvideos. Den här veckan så kommer vi bjuda på en kavalkad av Strider-spel faktiskt i VSK-spelar. Vi öppnar med att spela PlayStation 2-spelet Strider 2, fast också skivan innehåller ju arkadversionen av första Strider, som vi också tar oss en plågsam titt på.
Underbar titt.
I den andra videon så tar vi och spelar Strider 2 till Mega Drive, som kanske är seriens absolut värsta spel, skulle jag nog vilja påstå.
Och det är ett beryktat Lenny plågar Garcia-avsnitt.
Ja, det kan vi väl tillägga. Vi har ju tidigare lagt upp videos på när Lenny spelar Strider till NES, och när jag spelar... Nej, när Fredrik spelade Strider till Mega Drive. Och ja, vi har i stort sett täckt alla utom det senaste nya Strider-spelet nu. Mm. Alla de klassiska... Och det finns bara ett enda bra. Men titta på de videorna. De kommer under veckan.
Jag kommer även med Castlevania Bloodlines genomspelning. Håller jag på med. Suttit och spelat in samtidigt.
Ja.
Och så är nytt retrosoffan avsnitt på gång. Där jag kan lika gärna säga det. Kid Icarus jag ska spela.
Ja, vad trevligt.
Mycket trevligt. Nej, den här Castlevania-genomspelningen, det är bara en helt enkelt en genomspelning som vi får.
Ja, det är där jag sitter och pratar lite så här, blir frustrerad ibland och
ja, sådär. Är det fler, blir det flera delar eller är det en sammanklippning?
Jag har inte förmodligen får någon del upp det.
Ja.
Det är ganska långt.
Ja, okej. Okay. Ja, det ska bli trevligt. Jag vet att våra kollegor på Paripixlar har ett avsnitt i redigeringsprocessen, men de är ju lite upptagna med ett stycke barn, så det kommer väl någon gång.
Ett stycke barn.
Ett hjärta.
Men man hittar oss på videospelsklubben.se. På Facebook finns vi också. Det är bara, ja, / videospelsklubben. På Twitter heter vi VS-klubben, även på YouTube. Och jag heter Gassimaluk på Twitter. Och Kristoffer heter Chris Cross Swee, fast med crosset är då ett X. Och Kristoffer heter han inte, han heter Daniel. Han heter Trashd. Vad heter du på Twitter, Daniel?
Trash med Z Och sen ett D på slutet. Trashed.
Så, trashed. Mm. Du gör det inte lätt för folk.
Nej, men det var ju någon norsk som snodde mitt nick och som inte är aktiv och...
Så nu heter du Trash HD? Nej, okej.
Okay.
Det här har varit The New Generation.
Det är bra. Trash HD goes retrosoffan då.
Nej, men det var... Du är välkommen åter, Trash. Och det här har varit avsnitt 72.
Ja.
Ja, vi hörs nästa vecka.
Hej då.
Hej då.